Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken, och den här veckan har jag läst en bok som jag håller i min hand. Den heter Politiskt deltagande, val, partier och protester. Med mig en av de två författarna, Katrin Oba. Välkommen.
Tack.
Jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig, så vi börjar där.
Ja, hej. Jag är lektor och docent i statskunskap och forskar om sociala rörelser, miljörörelse mest just nu, och arbetarrörelse. Och studerar då speciellt hur protester påverkar politik.
Och du har skrivit den här boken med Jenny Jansson, ska vi säga. Är ni kollegor?
Ja, vi är kollegor både när vi skrev boken, men också som vi har en projekt tillsammans. Vi studerar strejk och hur arbetarrörelse varslar om strejk.
Och den här boken då, vad brukar du säga att den handlar om?
Den är en grundläggande bok om politiskt deltagande. Precis det som handlar om. Den introducerar både begrepp. Vad är politiskt deltagande alls? Eftersom det är inte så enkelt att förstå. Det finns alltid diskussioner. Och den beskriver också olika teorier som försöker förklara varför människor deltar i politiken. Varför inte? Vad är de viktigaste förklaringsvariabler? Och ja, den ger ju massa olika empiriska exempel. Och det har varit vårt mål att den just är inte den typ av tråkig begrepp fokuserat bok, men den ger möjlighet för läsare att förstå de här begrepp och kategorier genom just att titta vårt empiriska analys också.
Mm. Och jag ska bara så lyssna och få en överblick. Jag ska nämna det 8 kapitel så man får grepp om vad ni tar upp. De heter så här: vad vet vi om politiskt deltagande? Politiskt deltagande i olika länder, olika tidpunkter. Vad motiverar politiskt deltagande? Hur påverkar institutioner politiskt deltagande? Hur påverkar resurser politiskt deltagande? Vilken roll spelar nätverk för politiskt deltagande? Vad leder deltagande till? Och vem deltar i politiken? Och jag tänkte, vi kommer väl hinna kanske prata lite om mycket i det här samtalet.
Ja, vi får börja.
Mm. Men det är väl ganska passande att börja den änden kring vad politiskt deltagande egentligen är. För som du sa själv, det finns ju olika. Och alla kanske har sin bild av vad det är för någonting.
Ja, det är alltid någonting som också när man föreläser och frågar människor att vad är politiskt deltagande? Och oftast får man svar, det är deltagande i valet. Vi går och röstar. Mm. Och visst, det är ju den som är mest klassisk, vanligt deltagandeform. Men man glömmer bort till exempel att människorna är också med i parti. Den är också en väldigt viktig del av deltagande faktiskt. Speciellt i våra representativa demokratier. Men man kan också ringa till sin kommun representant. Eller region representant. Det kanske man glömmer bort direkt. Att man har, vi har regioner och regionval till exempel. Så att man tar kontakt med både byråkrater och politikerna. Och då har vi ju naturligtvis något som vi kanske sett, speciellt senaste tiden har märkt är ju protester. Alltså det, i media pratas mycket om civil olydnad. Man stängt E4. Eller man har klimatprotester.
Mm.
Varje fredag skolstrejk till exempel. Så det är många olika former. Och det finns en stor diskussion också. Alltså forskare är inte eniga. Helt så att okej, okay, här börjar politiskt deltagande och här slutar den. Så vi har någon typ, och som vi skriver också i boken, vi har en minimumdefinition som säger den här är den som behövs för att vara politiskt deltagande. Det måste vara någon typ frivillig aktion som har mål att påverka politik genom till exempel då något som vi kallar institutionell deltagande som val. Och då har vi en maximal version som har många olika aspekter, även man kan tänka att diskuterar man politik med sina kompisar kan ses enligt några som, eller att man blir vegetarian för klimatens skull kan också tänkas ses som att en liten del av något som kallas på engelska lifestyle politics.
Det är intressant det med diskutera politik. Jag kommer att tänka på det nu när du sa det. Jag associerar direkt till, speciellt när man är i Medelhavet och sådär, man hör folk diskutera och man har bilden av att politik diskuteras mycket i andra länder. I Sverige, just att diskutera politik, det är nästan så att det har blivit som något sådär, då blir man osans, vi diskuterar aldrig politik. Det finns en, och du kommer från Estland själv, förstår du vad jag menar med den här just att diskutera politik?
Ja.
Alltså nu går jag utanför boken, men jag tycker
ja,
att
det är... Ja, det är ju en viktig fråga. Och det, kan ju, alltså det finns ju den här hela diskussionen att idag har vi blivit så polariserade att så snart det är diskussion om politik blir man precis osams.
Mm. Och jag har hört folk säga det. Nej, vi diskuterar inte politik.
Nej, och jag kan tänka mig. I Estland tror jag också att det är nu ganska mycket. Men jag har uppvuxit också under Sovjeten. Även om det var ganska sen sovjettiden då. Men då var det ju en annan typ av... alltså man pratade inte politik därför att man var rädd. Alltså man kunde inte prata politik, om, speciellt man kunde inte kritisera.
Mm. Så som det är i vissa länder fortfarande.
Ja, fortfarande. Som man, i Kina skulle man inte kunna kritisera kommunistiska partiet. Även om man får prata om politik. Så att det är ju samma här att jag tror att... Jag har inte märkt skillnaden, men eftersom jag jobbar ju i statsvetenskaplig institution så vi pratar om politik ändå ganska mycket. Men jag skulle säga att det är rätt att kanske människor inte vill prata om just partier och den typ av polariserande frågor. Det blir ändå lite bråk.
Mm. Ja, det är nästan en så här kulturell grej i Sverige. Jag vet inte exakt hur det är i andra länder, men det är att många som har det, att man... Och det är många som säger, nej men jag vill inte säga vilka jag röstar på. Sådär.
Men samtidigt, jag tror att alltså, om man tittar siffror, det finns ju studier som frågar just, diskuterar ni politik? Då är Sverige inte något utomstående att här är låga siffror. Det skulle jag inte säga. Jag tror att de är liknande i Skandinavien. Och jag skulle nästan säga tvärtom, att ofta ser vi lägre siffror i Sydeuropa. Men jag tror att det är också vad människor säger om att ja, vad är vikten att prata om politik. Kanske man inte märker att man pratar om politik även om man ändå gör det. Och då svarar man i enkätfrågor helt olika. Så att klagar man på hur vården fungerar är det också ganska mycket politik, eftersom man kommer upp på den att varifrån måste pengar komma. Och det är egentligen man diskuterar politik direkt, alltså om det är omfördelning.
Men jag tänker att det är ganska viktigt egentligen för att också utvecklas och utveckla sig själv. Alltså diskussionen och debatten är egentligen ganska viktig. Jag har inte tänkt jättemycket på det. Men
nej, det är, och så här är ju speciellt också vad vi, om vi går tillbaka till boken och pratar om sina ungdomar. Varifrån de får den här hela socialiseringen in i politisk samhälle. Det är ju mycket kommer också i familjen och hemma. Hur mycket pratas det politik i under köksbordet? Jag vet, det är olika familjer naturligtvis gör olika, men det är ganska mycket där som är första steg. Man blir intresserad av frågorna.
Och det är en del som ni tar upp, det här kring nätverk. Och det kan vi ju ta det direkt då. Alltså hur mycket ärvs? Alltså man röstar som sina föräldrar.
Ja, det var ju, tidigare var det vanligare att man röstade som sina föräldrar. Det finns studier som faktiskt visar just att man, det var väldigt starkt till exempel i hela familjen röstade för socialdemokrater eller då för Centerpartiet till exempel. Det var någonting som var typiskt nästan. Men under senare år, kanske senare 10 år redan, har det blivit mycket mer vanligt att man följer inte samma parti. Man borde som kanske bli besviken, man har inte så stark koppling till parti som kallas för partiidentitet. Och då väljer man den som passar bäst på just det här valet. Och då behövs det inte vara så att jag gör precis som mina föräldrar.
Men trots det så står ju ändå, alltså det rör sig ganska lite från val till val ändå. Det är ju inte jättemånga som, för man tänker att det kanske borde också bli större skillnader.
Ja, men det är ändå, om man tittar på som, något som heter då volatilitet och som forskas mycket i Göteborgs universitet, där kan man se att den här ökat.
Rörelserna?
Just den här, som att man röstar för ett parti ett år och en annan parti. Men också man, något som vi kallar då att split sin vote, eller som man röstar på ett parti på riksdagsnivå och en annan parti på kommunnivå till exempel.
Mm.
Och det är också någonting som man inte gjorde innan. Man tog bara alltid den här partiet är som passar mig bäst, jag röstar på den. Medan nu kanske man tänker igenom att ja, den här parti på kommunnivå, nej, de funkar inte så bra. Så röstar jag på Miljöpartiet på kommunnivå och kanske då en helt annan parti på regional nivå.
Mm.
Och det är ju också någonting som är ändrats över tid och igen går tillbaks för det att människor som har uppvuxit under, ja, jag tror 90-talet, 2000-talet, de känner sig mindre nära till någon specifik parti. Det är det som just den här identitet handlar om. Och där är också som nätverket, även om familjenätverk kanske är naturligtvis alltid viktigt för att börja delta, kanske som att man lär sig den här. Men just den här att man känner sig närmare till någon parti, den är någonting som man omvärderar.
Ja, precis. Och en intressant fråga där tycker jag, eller en iakttagelse som jag har gjort, det är ju, tycker mig se i alla fall, det är att ofta när, speciellt när politiker diskuterar i media och sådär, då kan man ju exempelvis prata dels om partier, det här partiet tycker det här, men man använder också, man pratar om socialism eller liberalism eller sådär. Men om man går ut och frågar väljarna så de flesta är snarare sakintresserade.
Mm.
Och det, om jag skulle gå ut och undervisa på universitet och fråga studenter, det är väldigt få som skulle räcka upp handen och säga så här, jag är socialdemokrat eller jag är någonting annat, utan det är snarare att man har åsikter i vissa frågor.
Mm.
Man identifierar sig inte på samma sätt som ett visst parti, vilket stor skillnad från 50 år sedan. I min upplevelse i alla fall, att den här liksom säcken med lösningar som partierna ger sken av att alla är intresserade av. Är det inte ett visst glapp där mot allmänheten, vad folk tycker själva?
Jo, men det är också att partierna har ändrats. Det är mycket som att vad var ett parti 20 år sedan är inte samma som det är idag. Alltså, om man bara tänker på attityd mot invandring eller attityd mot miljöfrågor. Så där är det också som att man kanske inte kan säga direkt idag att jag är socialdemokrat eller moderat eller sverigedemokrat, eftersom sina värderingar eller sin attityd har ändrats också. Men visst, det kanske är också så att man hela media och samhällsdiskussion fokuserar ju mer på specifika frågor än någon typ av större ideologi. Mm. Och hur många människor egentligen, om vi tänker tillbaka, vet idag till exempel vad är kommunism?
Ja, men precis. Jag vet inte hur många som skulle, alltså skulle man fråga om beskriv liberalism. Mm. Man skulle säga många svar, eller socialism eller vad som helst.
Mm. Och den här tyvärr pratar vi inte alls om i boken.
Nej,
just den typ av ideologi som är bakom. Vi har lite om partier, men också lite grann om det hur värderingarna växer fram. Eftersom det finns några teorier som är också då relaterade till deltagande. Men allt detta lämnar vi utanför.
Ja, det gör vi. Och vi ska släppa det i det här samtalet också. Men ni beskriver det här i valdeltagande i olika länder.
Mm.
kring bland annat protester och medlem i partier och valdeltagande och sådär. Hur ser det ut och hur ser det ut i Sverige i förhållande till andra länder?
Mm. Valdeltagande i Sverige är ju väldigt hög. Och det är ju varit också hög. Nu kanske det sjönk lite grann förra valet, men den är jämförd med andra europeiska länder väldigt fint och hög. Om vi vill ha procenten då måste jag nästan kolla i boken. Men
det brukar väl ligga 85%?
Ja, precis. Det är, och där är vad är viktigt också som att den är likadant och inte så stora skillnader mellan olika nivåer. Så att det är samma nästan för kommun och regional nivå eftersom vi har val på samma dag. Och det gör det väldigt stor skillnad. Många länder har ju val olika dagar och då är det mycket svårare att ha hög valdeltagande på lokala eller kommunala val.
Mm.
Så det är en sak. Jämför man naturligtvis några länder som har obligatorisk val. Där som man måste betala ganska mycket om man inte röstar. Då naturligtvis har de högre. Alltså Belgien är ett tydligt exempel. Men vanligtvis har ju alla länder, europeiska länder, någonstans 50-60% vid valdeltagande.
Ja, då ligger vi bra till.
Jo. Alltså Sverige ligger väldigt bra till i relation till valdeltagande. Det är ingen fråga.
Och de här procenten som inte röstar, vad vet man om dem?
Den här är ju nästan det som är intressant fråga. Varför inte människor deltar och varför man då inte röstar? Och då har vi ju i boken vi utgår från den här klassiska förklaringen att man deltar inte i politiken därför att man inte vill, man inte kan eller ingen frågade mig. Och det går faktiskt att kolla ganska fint att det oftast det som främsta anledningen man inte röstar är ju det att jag vill inte. Eftersom i Sverige är det så enkelt att rösta, så man kan nog rösta. Det är en söndag, nu var det kö förra gången, då kanske var det lite svårt, man behövde vänta. Och det finns tillräckligt mobilisering, man blir tillfrågade. Rösta också. Så mest av de människorna som inte röstar skulle nog vara de som är inte motiverade tillräckligt. Och då kan man tänka varför de är inte motiverade. Och där kan det vara många olika anledningar. Man kan tänka att kanske man vet inte vad man röstar på. Så det är svårt att välja. Vi har många olika partier men man kanske inte tror att någon av dem spelar roll. Typiska svaret man får från enkäten är också att det spelar ingen roll vad jag nog röstar på. Det blir ändå den här att det går något sätt. Och då är ju några som verkligen har ingen vana att rösta. Om man har inte gjort det tidigare, varför gör jag det? Jag bryr mig inte om politik, jag lever mitt liv. Alltså om jag verkligen är utanför samhället. Så det är många olika anledningar. Men just i Sverige skulle jag säga, det finns alltså ovilja måste finnas bakom. Det är inte att man kan inte.
Mm. Också när det gäller olika länder, som vi sa innan, det finns olika typer av politiskt deltagande. Om man tänker protester till exempel, eller medlemskap i partier. Mm. Hur?
Och det här är ju mycket svårt att mäta. Alltså, medlemskap i partier är inte så svårt att mäta. Den frågar vi igen som enkäterna och frågar, är du medlem i parti? Och då är väldigt få. Och den här är minskat under tiden i historien då väldigt mycket också. Och jag tror att mesta partier har sina medelålder i partimedlemmar också ökat över tid. Det är mer och mer unga människor avstår från partier. Och där är ju inte Sverige som något land som med valdeltagandet vi är bästa eller någonstans framkant. Partimedlemskap i kanske lite högre i Skandinavien. Men annars skulle jag säga att den är lika låg överallt. Och varför är det just där är mycket mer andra argument än bara vilja bakom. Eftersom partimedlemskap det kräver tid. Eller resurser. Är man vanlig medlem då är det ju kanske man behöver inte gå på mötena. Man måste bara kanske betala en liten avgift. Så det frågar, har man möjlighet att betala den? Men också måste ha någon stark identitet eller vilja att jag håller med vad den partiet vill.
Mm.
Och har man inte det, då kanske man är inte medlem heller. Och eftersom till exempel media diskutera ganska flitigt olika problem med olika partier, då kanske man också vill inte, man inte vill kopplas tillsammans med politikerna, eftersom det är ibland en negativ diskussion kring detta som politik.
Mm.
Protesterna är olika former. Som vi pratade till exempel om demonstrationer, som vi också har i boken ganska mycket, som att deltar man i demonstrationer eller manifestationer, som man också kallar på svenska, då är det ju igen så att Sverige är ett vanligt land i andra, många andra europeiska länder, och där skulle jag tänka att det är lite högre antal människor, högre andel av respondenter i olika enkäter säger kanske högre i Sydeuropa och Frankrike än i Sverige. Man deltar inte så många protester här än i Frankrike. Och det kan man tänka, lyssnar man på media, då vet man, där strejkas det oftare. Ja, där finns det verkligen många demonstrationer. Men till exempel kan man skriva på namninsamling. Det tar en klick på webben. Och där är ju nästan alla länder har man någonstans 60% och säger att ja, jag har gjort det. Men vad säger det egentligen? Är det naturligtvis en annan fråga? Så det är en stor skillnad mellan olika former av deltagande.
Mm. Är det några fler länder som sticker ut där det demonstreras mycket?
Jo, vi har ju i vårt data har vi tyvärr ju bara 9 europeiska länder mest som vi tittar på, eftersom vi har den typ av data. Men jag skulle nog säga att just sydeuropeiska länder, alltså Grekland och Spanien i vår data sticker ut. Och det är mest därför att de hade den här ekonomiska krisen innan. Och det var mycket protester i Grekland i resultat av detta.
Mm.
Och den andra var att vi har Spanien som fall, och de hade jättemånga olika protester kring katalanska självständighet just innan vi hade vårt enkät ute. Så den här mätningen, hur många människor deltar i protester, det beroende ju på olika händelser i samhället. Så hade vi i boken har vi också en tabell som visar till exempel skillnad mätpunkten 2018 och 2020. Så det är just två olika delar, eller som tidspunkter runt Fridays for Future, när de här globala strejkerna började överallt i både Europa och världen. Och där kan man se direkt att ökning i demonstrationer och protestdeltagande. Men jag skulle säga att nu är det sjunkit tillbaks.
I ett annat kapitel diskuterar ni vad som motiverar politiskt deltagande. Generellt, vad är det som motiverar? Det finns ju olika saker. Ni har delat in det i lite olika kategorier där ju.
Ja, alltså det är, man skulle tänka nej, två kanske, för att förenkla lite grann hur vi skriver också i boken, då är ju, man kanske vill nå någon förändring. Man deltar därför att man vill ändra någonting. Man är inte nöjd med den typ av politik som just nu genomförs, alltså av regeringen eller de här regerande partierna. Så det är oftast det som relaterar kanske mer just än olika demonstrationer. Men även i valdeltagande. Man är inte nöjd med den här regeringen. Jag vill gå och rösta för någon annan regering. Så det är vilja att få förändring. Men annan är ju också att visa just stöd för sin parti, till exempel, eller sin rörelse. Så de är två helt olika motiveringar, men samtidigt lika viktiga. Och för den sista då, att vilja visa stöd, där kommer just den, som jag nämnde innan, partiidentitet, men också som identitet i olika, eller man är nära till några olika organisationer. I boken pratar vi om miljöorganisationer, men det kan också vara arbetarrörelse till exempel, en annan organisation man är med. Så att, eller sin etnisk grupp. I olika länder är ju, det behövs ju inte vara, i Sverige kanske man röstar inte i relation så mycket, och vi har inte partier relaterat till etniska grupper. Men i andra länder finns det ganska tydligt att man röstar för att visa stöd för sin grupp. Eller religiöst syn, som det finns, om man tittar historiskt sett, har ju finns kristdemokraterna, och det varit också kopplat till religion. Så att det där är just, jag skulle säga två saker mest då. Vilja förändring eller visa stöd.
Mm. Och under ett valår när man går till, och då är det väl snarare då förändring, gissar jag, som är större än att...
Jag tror vi har inte så bra mätningar om det som att just under varor beter man i annorlunda eller än vanliga år. Men man skulle kunna tänka att är man besviken för regeringen som har varit, då naturligtvis gör man det. Men är man nöjd?
Jaha, då blir det mer för sin fortsatt...
Ja, precis.
Ja, just det. Ja, precis.
Så det beror på lite grann vad människor tänker kring den politiken som genomförs.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Institutionernas betydelse har ju en oerhört stor betydelse. I vissa länder får man inte ens rösta. Eller det finns inte yttrandefrihet och sådär.
Mm.
Så det måste ju ha en oerhört stor betydelse och påverkan.
Precis, har man ingen demokrati finns det inga val. Väldigt enkelt. Men även, jag skulle säga att det är ännu mer de här inom demokratier finns det ju ganska stora skillnader. Det finns någonting som vi beskriver också, valsystem. Som är väldigt viktigt. Och har man proportionellt system som finns i Sverige brukar man ha många partier och mycket att välja från. Men har man då majoritetsvalsystem som är i USA eller England, då har man väldigt få partier. Och alltså, om vi är vana att tänka på amerikanerna som de har bara två partier, demokrater och republikaner. Och är man missnöjd med ett väge, var står man då? Det finns naturligtvis alltid få självständiga kandidater till exempel för presidentval. Men det är någonting som är svårt.
Mm.
Att välja. Och det är just den som också enligt forskning kan påverka lite grann. Som att vi ser till exempel att det finns högre deltagande i länderna som har proportionella val än majoritetsval. Och då är det också som att hur man räknar ihop röster och hur man lägger röster på. Till exempel i Australien måste man ranka olika kandidater. Minst 7 om jag minns rätt. Så att det går bara inte att välja ut en parti. Eller nu om man har personval kan man ha också en person. Där måste man tänka igenom ordentligt hur man röstar. Och de sakerna kan vara krångliga. Valsystem i sig, hur funkar i Sverige, är inte heller så enkelt. Hur man räknar ihop alla röster, fördelar de här röster och mandater. Så vi fokuserar inte så mycket på det i boken, men vi har några exempel där lite grann. Så att institution som valsystem är viktigt. Naturligtvis alla andra som du nämnde innan, konstitutionella rättigheter, att bara det att man har rätt att yttra sig fritt. Det är ju inte heller obegränsat, även i demokratier. Det är, ibland får man inte protestera i någon speciell punkt. När det var ekonomisk kris då Spanien försökte hindra människor att demonstrera närmare till parlamentet. Till exempel. Det var inte tillåtet. Och i Sverige har vi nu diskussion kring om det borde vara tillåtet att bränna Koranen som protestform.
Mm.
Men den är tillåtet. Och Belize tillåter det just därför att enligt konstitutionen det är rätt.
Ja, utifrån då större eller mindre politiskt deltagande, skulle du säga att vi i Sverige har en struktur som ändå leder till större politiskt deltagande?
På valdeltagande definit. Man har, jag skulle säga att alla möjligheter att delta väldigt enkelt. Just därför att man behöver inte registrera sig innan val. Det är som till exempel igen USA är väldigt svårt. Man måste först registrera sig och då får man rösta.
Mm.
I Sverige gör man ju inte det.
Och där har de till och med försvårat det. Så att...
Precis, och försvårat på speciella grupper.
Mm,
och det är det som är att det är någonting som inte har förin... Alltså någon typ av hinder finns inte i Sverige där. Och kan man också rösta dagen på söndag igen. Man behöver inte arbeta samma tid, samma dag oftast.
Och man kan förtidsrösta.
Man kan förtidsrösta, man kan också poströsta. Alltså det finns ju alla länder nu i tiden. Och mitt eget hemland då kan man rösta vid internet. Förra året röstade jag framför min klass i föreläsningen.
Jaha, oj. Alla såg vad du röstade på.
Ja, man får rösta om. Så jag sa att det är ett exempel och jag ändrar efteråt. Så att, eftersom man kan rösta elektroniskt då, hur många gånger som helst. Tills valdagen.
Nej, men jag tänkte om det finns någon förbättringspotential för Sverige.
Alltså, men jag tror inte att det behövs i termen valdeltagande, så där är ju redan tillräckligt stor, som att där är ju mer just, det finns inga institutionella förhinder av deltagande. Och detsamma är att det finns friheter som tillåter protestera, skicka in insändare, delta. Så jag tror att i Sverige, om vi tittar på deltagande, då finns det mer hinder i termen av just vilja och nätverk. Man kanske inte blir mobiliserad. Men institutionellt ser jag inte någon stora hinder alls.
Nej.
Nej, alltså man kanske skulle tänka att man kan göra ännu enklare valsystem, men jag tror inte att det kan bli någon hinder generellt sett som varför folk inte röstar. Nej.
Men om vi ska prata lite om det, ni har ju dels ett kapitel om resurser och om nätverk, hur det påverkar. Och resurser, vad pratar vi då? Utbildning, kunskap, ekonomi? Eller vad är det för resurser som är relevanta?
Mm. Och där är ju kanske den största frågan i just deltagande forskningen också varit. Att hur mycket får resurser att spela roll? Det är ju någonting som ändå är, om vi går tillbaka och tänker på klassförskillnaden till exempel. Som att det är orättvist om de som har mer resurser skulle också delta mer och då påverka mer politik än de som har mindre resurser. Så därför har det blivit en väldigt stor fråga. Och om vi pratar om resurser, då pratar vi precis om information och kunskap. Så vem man vet om hela politiken, men också som kanske också partier och vad man har att välja från. Och då pratar vi också om vanliga resurser som pengar och tid. Och tid är ganska viktigt just nu. Jag nämnde ju redan att vi kan rösta på söndagar. Men har man inte tid, då tar man inte tåget till stationen som man kan rösta. Men ännu viktigare är den för de lite mer krävande former av deltagande som partimedlemskap om man blir aktiv medlem. Att gå för mötena tar jättemycket tid. Bli organisationmedlem ännu mycket tid. Man demonstrerar inte kanske om man har små barn oftast. Man har inte tid. Man har en massa annat att göra hemma så man orkar inte gå. Så att det är en väldigt viktig aspekten. Naturligtvis är det också fråga om finansiella resurser, pengar. Eftersom vi pratar också om donationer som form av deltagande. Igen, det är kanske mindre viktigt i Sverige. Man donerar inte så mycket pengar till partier, men olika organisationer kan man ändå donera pengar. Har man inte de här resurserna kan man inte göra det. Så det är ändå viktiga, och speciellt viktigare i USA som man har studerat mer politiskt deltagande också med ett amerikanska exempel. Och därför är också mer vi vet om detta. Och tredje delen där är ju färdigheter, vad man kan. Alltså det är också en typ av resurs. Och att hålla tal på mötena, mobilisera människor är inte så enkelt. Kan man inte det? Men även att skriva insändare krävs en del färdigheter då, som man lär sig från skolan till exempel. Så det är många av den typ av resurser som är en typ av stor paraply här som krävs för att delta. Och då har vi den största frågan kanske är att hur mycket spelar utbildning roll för det hela? Och som det som vi diskuterar också i boken och det som forskare tidigare sa oftast att ja, människor som är mer utbildade, de deltar mer så utbildning spelar roll. Men tittar vi historiskt nu och ser att det är mer och mer människor som har högre utbildning idag än låt oss säga 40-50 år sedan. Men samtidigt, och även unga människor som har mycket bättre utbildning eller mer utbildning. Tittar på nivåerna som deltagande då har gått ner för ungdomar att rösta. Och då finns en fråga, hur kan det vara så? Alltså, om vi har mer utbildning som borde hjälpa till då, men samtidigt unga går inte röstar.
Mm.
Och där är en liten som paradox då, tagit upp, eller som forskare har tagit upp då frågor att alltså, hur mycket spelar då utbildning egentligen roll? Och några kommer fram att kanske det spelar inte så stor roll som vi tror. Att det är familjebakgrund som spelar mer roll. Hur vi socialiserat in innan vi går till skola. Men kanske också den tiden som vi går till lågstadiet, mellanstadiet. Innan vi blir gymnasie eller studenter till exempel. Så det finns inte tydligt beslut att hur mycket det spelar roll. Det finns fortfarande diskussioner kring detta, forskning pågår. Men jag tror att vi har blivit mer öppna för andra faktorer än utbildning. Och det försöker vi också förklara i boken just att det är nu för tiden tror man det kan finnas andra saker och då har man hittat till exempel man pratar om genetik och som att precis våra kognitiva förmågor, våra personlighet. Och någonting som vi inte pratar så mycket i boken men forskningen mer och mer nu fokuserar också på emotionernas roll till exempel i politiskt deltagande. Är man arg eller man rädd? Den typ av emotioner.
Ja, det måste ju vara någonting som engagerar.
Mm.
De politiska kamperna som förekom för 100 år sedan, de förekommer inte nu. Det är annat i samhället som diskuteras och skapar engagemang.
Jo, alltså det finns ju, om man tänker på 100 år sedan så kvinnorna har fått sin rösträtt. Så man kan inte mobilisera kring den här frågan.
Nej, men exakt.
Och om man tänker på arbetarklassen, som visst det finns ju mobilisering fortfarande. Det är bara kanske idag vi pratar om 6 timmar och istället 8 timmar. Men miljöfråga engagerar människor lika mycket. Det finns ju väldigt många som tar olika former av deltagande. Och där finns stora emotioner kopplat till detta också. Både man är arg och kanske rädd, men också som man har hopp. Jag tror att det kanske ändå fungerar.
Nätverk.
Mm, och här är ju familjen då som är kanske en av de klassiska nätverken. Vad man har familjebakgrund. Och här är ju också, den kopplar ihop de här både kunskap, tid och utbildning. Och, alltså alla de här nätverken är viktiga. Men nätverk, varför det är viktigt är ju som delvis den ger de här resurser och färdigheter. Men den också kopplar människor tillsammans så att man blir tillfrågad att delta. Så att när jag sa innan att man vill, kan eller inte bli tillfrågad. Och det är just den här att ganska stor andel människor kommer till olika demonstrationer. Tack vare att de blir tillfrågade från sina kompisar. Och det är just den här kompisgänget eller skolgänget eller arbetskamrater som säger att ja, nu ska vi göra den här.
Mm.
Och då naturligtvis är det organisationer också nätverk. Alltså partier mobiliserar genom att sina medlemmar. Olika organisationer mobiliserar sina medlemmar eller de som stödjer dem. Känner solidaritet mot deras mål. Så nätverk är viktigt just för den att dra ut människor. Men också hålla i livet den börjande mobilisering. Att har man gjort det en gång är det enklare att göra nästa gång. Och det är just viktigt just att den här nätverken spelar roll. De bygger tillit i både andra människorna men också då hela samhället stort.
Mm.
Och den är ju grunden för att man skulle kanske gå ut och ta den här risken ändå som alltid finns om man går ut och demonstrerar till exempel att någonting kan hända. Eller om man röstar då behöver man ju att tillit till systemet det fungerar. Att det är rättvist hur man räknar ihop röster till exempel.
Mm, precis. Och förstås nu för jag tänker på det här, ni nämner ju det i olika delar med det här med att man kan organisera sig på nätet eller att man är med i en grupp eller att man tycker, alltså man engagera sig genom nätverk som är via internet främst, digitalt helt enkelt.
Mm. Och den var ju ganska stor problem för oss forskare i början att förstå det hela. Som att det är ju, sociala medier som erbjuder helt annorlunda nätverk än en vanlig organisation som man gick till en rum och träffades. Nu behövs det inte fysisk plats. Man får bygga sin nätverk över geografiska gränser också snabbt. Så den naturligtvis den gör ju att det är enklare att ha nätverk och det är enklare att mobilisera. Det går snabbare, man når många mer människor. Problemet är ju naturligtvis också att träffar man inte fysisk, bygger man inte upp den typ av vardagliga tillit, då är det också enklare att bryta isär grupperna.
Mm.
Och det finns lite forskning om det som att vilka grupper är mer stabila eller hållbara. Att är det, alltså, går det att ha just sociala mediegrupper, till exempel jag vet, en Facebookgrupp, hur hållbart det är över åren jämfört till exempel om man nu träffas fysiskt. Det kanske kommer med den typen av forskning. Men för politiskt deltagande perspektivet spelar det inte jättestor roll. För mobilisering skulle det bra att sociala medier finns, just att det når mer människorna. Och man kan också diskutera politik i de här grupperna.
Mm.
Lika mycket som man diskuterar vid olika organisationmötena. Så att jag tror att här vi ser i boken just att den här är en form av deltagande om man försöker påverka politik. Att genom just till exempel då mobilisering i social media eller man har någon aktion. Men den är inte någonting som har påverkat jättemycket. I början var det diskussion hos några forskare just att det påverkar så att man inte bryr sig så mycket om politiken. Man går och pratar om något annat. Och visst, det är ju egentligen mest fokus på något annat, alltså inte politik som sociala media. Man har entertainment mest, alltså filmer, allt möjligt annat än influensare man tittar på, än politiken. Men det är inte försvunnit.
Nej. Vi har hoppat runt i boken och pratat lite om allt möjligt.
Mm.
Är det någon pusselbit vi inte har pratat om som du vill nämna?
Jo, vi har ju sista kapitel, eller kanske inte helt sista, men den som hur politik påverkar, eller som hur deltagande påverkar politik.
Mm.
Eller vad leder deltagande till?
Precis.
Det har vi inte pratat om. Och den delen är viktig. Den har inte funnits tidigare i olika böcker om politiskt deltagande, skulle jag säga. Och det är just därför att man glömmer bort att visst, man behöver delta i politiken, det är viktigt för demokrati. Men vad händer efter att man gjort detta? Vad är det som leder den till? Och frågan var människorna, tror ni att det påverkar någonting om man gör detta? Så oftast får man ju svaret, nej, det spelar faktiskt ingen roll. Och då är det man undrar varför man ändå gör detta. Men då är det precis det som vi kommer tillbaka. Man vill visa sin solidaritet eller man vill visa att man är missnöjd. Även om man kanske tror inte att jag får någon ändring direkt. Men man visar ändå att jag är missnöjd. Och kanske kan påverka andra att tänka likadant. Den här få sin fråga politiska agenda. Att politikerna minst märker att jo, den här kanske är en viktig fråga. Det kanske ändrar inte politik i sig. Men om de har upp detta och börjat diskutera. Och det redan räcker för till exempel några aktivister.
Mm.
Så den delen i boken är också just viktigt därför att den kopplar ihop den här motivationdelen. Eftersom ser man att det har någon typ av verkan ändå, då har man kanske lite mer motivation att till då.
Jag tänker om man bor i ett väldigt stort land,
mm,
mycket människor, så kan man ju tänka sig att den känslan av att min röst spelar roll kanske blir mindre än om man bor i ett litet land.
Jo, det är ju rätt det. Alltså, det kan finnas den typ av storlek. Jag har inte tänkt på det innan. Alltså, att det spelar roll hur många människor det bor just i landet. Men du är rätt. Det påminns mig det som i Island när de hade den stora politiska skandalen relaterat med Pandora Papers och något. Så var det ju väldigt stor andel befolkningen som gick ut och demonstrerade.
Ja.
Om jag minns rätt var det nästan en 25%.
Jaha.
Mm. Alltså det var verkligen en väldigt, väldigt stor aktion.
Mm.
Och den är ju litet land som man kan förstå att man behövde visa.
Mm.
Ja, det är värt att kolla. Men jag har inte tänkt på den storleken av populationen.
Som avslutande fråga brukar jag alltid ställa. Förutom att läsa boken, har du någon rekommendation att skicka med kring det här ämnet?
Det finns massa mer på böcker att läsa. Men jag skulle, är man intresserad av val i Sverige, skulle jag nästan göra reklam till Göteborg universitet.
Alltså inte ditt universitet?
Ja, precis. Inte mitt universitet. Men deras valforskningsprogrammet har många olika enkelt tillgängliga rapporter. Som är precis intressant att läsa om man är intresserad av val i Sverige.
Mm.
Är man intresserad av generellt politiskt deltagande, då finns det två väldigt bra tidskrifter som just fokuserar på sociala rörelser. En heter Mobilization och kanske med lite mer amerikansk. Och den andra är Social Movement Studies. Jag är också en av editors.
Härligt. Och om man lyssnar på det här och vill ställa en fråga till dig, vad hittar man dig lättast?
Lättast är att skicka e-post till mig, Uppsala universitet, statsvetenskaplig institution.
Tack för att du var med.
Tack själv.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.